Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Idag så har vi fokus på en väldigt märklig man. Nämligen Johannes döparen. Nu har vi fokus på Johannes döparen. Nästa söndag så kommer vi ha fokus på en annan som också är väldigt väsentlig för Jesus i hans liv. Nämligen hans mor Maria. Och sen så kommer liksom julens crescendo med Jesus Kristus som föds, som vi får möta. Men idag så är det Johannes döparen, och Johannes döparen är en riktigt märklig man. Han är 6 månader äldre än Jesus. Jesus och Johannes är vänner, barndomsvänner. De har vuxit upp tillsammans. De har lekt tillsammans. Tänk att få leka med Guds son liksom. Ganska häftigt, va? Undrar om Jesus någon gång gjorde så här. Man spelade till exempel Fia med knuff. Och sen så, ni vet, Jesus har ju full koll. Han kunde ju dela. Han kunde liksom stilla stormen och sådär. Så tänk om han gjorde liksom bara så här, knuffade ut. Och så Johannes bara, nej men du fuskade. Så nej. Alltså, nej. Jesus fuskade aldrig, så antagligen hände inte. Men det roliga är att du hade ju inte kunnat liksom spela något lurspel med Jesus. Så, för han såg ju rakt igenom Johannes och bara nej. Alltså nu bluffar du till exempel. Så, det har varit ganska roligt att leka med Jesus som barn. Men Jesus och Johannes, de växer upp tillsammans. Johannes, han blir någonting utav en riktig kändis alltså. Tänk Justin Bieber eller tänk liksom, jag vet inte, ja, John Lennon kanske, eller någon annan så här riktig storkändis, så en riktig kändis. Han sticker ut, han är en profet, han säger sanningen. Han accepterar inte alls det politiska etablissemanget som finns just då. Johannes är efterlängtad. Man har inte haft en profet i Israel på många, många år. Så när Johannes kommer så är han efterlängtad. Han är märklig men efterlängtad. Och Johannes börjar att predika. Han börjar tala om att ni måste omvända er. Ni lever fel. Och så börjar han att döpa, och han döper i Jordanfloden. Och där kommer massor av människor. Människor som känner sig smutsiga, som döps, som säger jag vill börja ett nytt liv. Och Johannes säger kom in i det här nya livet och omvänd dig och vänd ditt liv till att göra gott istället för ont. Vänd ditt liv till Gud, den helige, och börja göra gott mot de fattiga, mot de enkla. Lev ett rättfärdigt liv. Och människor försöker verkligen. Och så en dag så står Johannes där och döper. Och jag tror att det är nästan som ni vet, som man står på kö. Nästan som på väg in till McDonald's eller Max eller någonting. Så. Och så står Johannes där och säger nästa! Och så tittar han in i sin barndomsväns ögon. För då är det Jesus som står där. Och Johannes blir förlägen, tror jag. Enormt förlägen. För Johannes vet. Han vet. Och han säger att nej men, alltså det är inte jag som ska bli döpt. Det är inte jag som ska döpa dig. Utan du ska ju döpa mig. Jag vet ju vem du är, Jesus. Kommer du till mig? Så säger Jesus, jo Johannes, så här är det. Du ska döpa mig. Och Jesus Kristus, som är Guds son, som blev människa, som inte visste vad synd var, som inte hade en aning, det fanns ingen form av egoism i honom. Det fanns inget delat hjärta. Det fanns inte någon dragning åt makt. Det fanns inte någon dragning åt våld. Det fanns ingen dragning åt kontroll. Det fanns ingen dragning åt självhävdelse. Det fanns ingen dragning åt själviskhet. Det fanns ingen dragning åt ljumhet. Alla de bitar som jag ser finns i mitt liv. Ingenting utav det. Han var fullständigt ren. Fullkomligt ren. Och han går ner i Jordans vatten. Den renaste av rena. går ner i det smutsiga vattnet i Jordan och låter sig döpas av en profet, en sanningssägare, men som också behöver ta emot Jesus. Och jag ser framför mig hur Jesus ner i vattnet och hur Jordanfloden bara sköljer över honom. Och det är som om det är min synd och din synd som flödar över Jesus Kristus. Men det är så, vänner, att Jesus blir inte smutsig, utan han renar vår synd. Och det är som om han renar Jordans vatten. Och där så säger Johannes, se, där är Guds lam som borttager världens synd. Så säger Johannes, följ inte mig längre nu till sina lärjungar, utan följ Jesus. Följ lammet. Och lammet kan göra det som inte profeten kan göra. Profeten kan peka på din och min synd. Kan peka på din och min brist. Men lammet, Guds son, offras för att du och jag skulle få ett evigt liv, skulle få befrielse, skulle få en frihet, skulle få en helhet. Lammet gör det som inte profeten kan göra, nämligen ger sitt liv för dig, för dig, för dig. Han ger sitt liv för dig, personligen, för var och en av oss här inne. Lammet som är oskyldigt och som älskar. Och som älskar och som ger sitt liv. Mm. Och så Johannes. Jesus, han säger här i Matteus att men ni klagar på honom. Ni klagar på profeten och sen så klagar ni på mig också. Är ni aldrig nöjda? Hur ska ni ha det egentligen? Det är så svårt och vi hamnar så lätt i att ja, men vi vill vara någonstans mitt emellan. Varken profeten eller Jesus blev lätt emottagna. Man klagade på Jesus att han var en vän med syndare. Man klagade på Johannes att han var alldeles för allvarlig. Hur ska ni ha det egentligen? Och är det inte så i våra liv också? Va? Att ibland så kan vi klaga så väldigt mycket på Gud. Och så är det nästan som om Gud säger, men hur ska du ha det egentligen? Ja, jag så är det inte bra. Ja, jag så är inte det bra heller. Hur ska du ha det egentligen? Han kallar oss in i en nära relation med oss. Se, jag sänder min vägröjare, min profet, läste vi. Johannes, han kallas just för det, vägröjaren, min budbärare. Och nu vill jag vara väldigt personlig till dig. Vad är det för hinder i ditt liv? Vad är det för saker i ditt liv som behöver röjas bort för att Jesus ska få en fri landningsbana in i ditt hjärta? Den här julen. Vad är det för saker som behöver röjas? Ni vet, när man röjer skog så går man åt och så röjer man och man fixar och man tar bort saker. Man tar bort träd och man gallrar och fixar till hårt arbete. Men om man inte håller efter skogen efter ett par år, vad är det som växer upp då? Sly, eller hur? Och om man går igenom en skog som är full av sly, det är nästan omöjligt att komma fram ibland. Så kan det ju vara, va? Att våra liv slammar igen, att det växer igen, att det är en massa sly som behöver röjas. Även om jag kanske gjort en fri landningsbana en gång för Gud, så behöver det vara på nytt och på nytt och på nytt. Att jag behöver röja, bereda en väg i mitt hjärta och i ditt hjärta för att ta emot Jesus. Söker du en anpassad andlighet som smidigt böjer sig för trendvindarna? Söker jag en anpassad andlighet? Jag tror inte det kan möta min djupaste längtan. Det jag söker är det äkta, det ärliga, den levande guden. Inte någonting religiöst. Inte någon kultur. Inte något myspys. Utan jag söker den levande guden. röj hindren så att Jesus kan få en fri landningsbana. Så att han kan bana sitt, komma in i ditt hjärta. Sopa undan det som är bra, som kanske är bra i ditt liv. Men till förmån för det som är viktigt. Det är en skillnad på att göra det som är bra och på att göra det som är viktigt. Det är många bra saker som vi kan göra. Men det finns också det som är viktigt i våra liv. Och det som är viktigt i våra liv som vi behöver, det är att få vara nära den levande guden. Att få möta Jesus och få vara nära honom. Vi vänjer oss så lätt vid att gå på sparlåga. Vi tar ner fotogenlampan till det allra minsta och så ska vi se om vi kan, hur långt vi kan klara oss på det. Där Jesus vill öka upp i ditt liv och vill öka upp i mitt liv. I min situation, jag kan bara se att leva ett småbarnsliv. Innan så hade jag ett hus att renovera, det har jag inte nu längre. Men när man var inne i det, man är mitt uppe i karriär kanske. Man börjar märka de första ålderstecknena, de kommer. Jo då, så är det. Och passionen falnar. Och medelålders ljumhet kan lätt sätta in. Märka att det finns dragningar i det, för det i mitt liv. Och så skyller jag på allting annat. Tycker jag att Jesus känns långt borta. Och jag skyller på allting annat än att verkligen benämna det vid dess rätta namn. Bristande engagemang för Jesus. En bristande prioritet för Jesus. Att bara vara ärlig och säga som det är. Jesus kallar dig till omvändelse den här julen. Och han kallar mig till omvändelse. När Jesus kommer till sitt folk så börjar han med sitt folk att säga: omvänd er, Guds rike är nära. Omvänd er. Han kommer inte till hedningarna längst borta först och säger: omvänd er. Ja, det är inte att ni är det. Så. Jag har tänkt på ett par grejer. Men nej. Det är inte att han börjar där, utan han går till sitt folk. Till Guds folk går han och säger: omvänd er. Omvänd er. Och kanske är det så att Jesus också säger det till dig den här julen. Omvänd dig. Och han kommer med ett budskap utan kontroll. Så långt borta ifrån kontroll som det bara är möjligt. Men han kallar dig inte heller till en trivselhöjande, mysig andlighet. Däremot så kallar han dig och han lämnar det öppet för dig att följa honom. Att vandra med honom. Så att han kan visa dig en frihet som är värd namnet. Och nu har jag en utmaning till dig under julen. Och det är att lägga på dig några kilo under julen. Tänk om vi skulle börja göra så att vi skulle börja väga våra gudstjänstbesökare istället för att räkna dem. Vad menar du med det? Är någon viktväktarna här? Nej. Nej, absolut inte. Men det jag vill säga är att lägg på lite tyngd i ditt liv under julen. Och då menar jag rent andligt. För visst är det så. Nästa vecka igen så är det liksom julafton. Och vi äter våra Aladdin askar. Jag går all in liksom. Jag har satt mål. Jag tänker jag ska gå upp minst 3 kilo under julen. Har jag satt som mål. Så jag går in i det. Och skinka och vi äter. Och det är så himla gött. Och det är så lätt att gå upp. Men tänk om vi skulle också gå upp lite andligt. Under den här julen. Om vi skulle våga och prioritera lite tid förutom alla dina askarna, skinkan som vi ska äta och köttbullarna och prinskorvarna och allting annat som vi ska pyssla med under julen. Tänk om jag skulle lägga lite tid på att faktiskt fördjupa min relation med Jesus under de här julledigheten som vi har. Så det är en utmaning till dig. Gå upp några kilo under julen. Gå upp, lägg på dig lite så att du får lite tyngd i ditt liv, i din relation med Jesus. Skulle du våga det? Ta dig tid med honom som inte bara är söt knäck, utan som är livets bröd, substansen. Det är mycket nyttigare att vara med honom än alla din asken, vill jag säga. Ta en Jesuspralin istället. Så, ta en Jesuspralin. Det är min önskan och min hälsning till er idag över julen. Så hoppas jag att det ska bli roligt att mötas sen i januari och se hur mycket vi har gått upp. Så att vi får samtala om det. Nu ber vi tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du sände din profet, Johannes döparen, som banade väg för dig. Men framförallt, Herre, så tackar vi dig för att du, Jesus, kom och gjorde det som profeten inte kan göra. Nämligen att du kom, Guds lamm, och borttog världens synd, borttog min synd. Och nu vill vi komma till dig. Du som är som ett felfritt lamm, som är slaktat. Nu vill vi komma till dig. Du som bar vår synd i din kropp. För att du älskar oss. Och nu vill vi komma till dig och säga precis som det är. Herre, vi vill ha mer utav dig. Vi vill se mer utav dig i våra liv. Vi längtar efter att få lägga på oss några kilo. Att få vara närmare dig. Att få djupa sin relation med dig. Herre, tack för att du inte kallar oss in i någon mysig, trivselhöjande andlighet. Utan du kallar oss till att fritt följa dig. Att vandra med dig. Och att du visar oss en frihet som är värd namnet. Att du visar oss en ny identitet. Och att vi får gå igenom livet och veta att vi är genomälskade från topp till tå. Varje dag, varje sekund, varje minut. Herre, ta emot vår tillbedjan. Vårt gensvar till dig just nu. Det finns så mycket som vi skulle vilja säga till dig. Som vi skulle vilja uttrycka till dig. Men orden räcker inte alltid till. Vårt uttryck räcker inte alltid till. Men ta emot våra enkla sånger. Våra enkla ackord. Och vår enkla tafatta tillbedjan. Låt det få glädja ditt hjärta just nu. I Jesu namn. Amen.